Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är oss som är Christer, och temat för kvällens berättarstafett utgår från flera av historierna som kom in när vi efterlyste oväntade sommarupplevelser tidigare i veckan. Så här lät det till exempel när Hans ringde in i måndags och berättade om det högst oväntade besöket han fick i köket efter att ha firat sin och hustruns 50-åriga bröllopsdag med släkten.
Vi hade käkat och så barnen lekte där, eller höll på att ha en liten bassäng där. Och så. Och sen är det, säger dottern så att det är en igelkott i köket. Så.
Oj!
Nej, så det kan inte vara. Så jag har inte sett en igelkott på många, många år. Så att, men jag gick inte in och tittade. Då stod den igelkott där. Och vi funderade hur sjutton ska vi få ut den. Vi försökte med sopborste, men det gick väldigt dåligt. Han bara väste liksom. Man vågar inte ta i dem heller, för att man kan få såret av taggarna där. Så att, då tog jag en tallrik med liten med lite hundmat på, lite paté till vår gamla hund, va? Så att, och la i en sån här papperskasse. Ja. Och då kröp igelkotten in och började käka där. Då tog jag bara handtagen och så gick jag ut i trädgården och släppte ut den. Och då kröp den ut. Sen tog jag kassen och gick in igen och ställde undan den. Sen gick det bara ett par minuter. Du, nu är det en igelkott här igen. Så då var det en till igelkott inne. Så att, jag gjorde samma procedur med den. La in det lilla fatet med patén och den kröp in och åt. Och så tog jag tag i handtagen och gick ut. Och då gick jag lite längre bort och släppte ut den.
Två igelkottar så långt in i berättelsen alltså. Men totalt var det faktiskt hela tre stycken taggiga rackare som togs in i köket den här dagen. Och Hans själv tror alltså att de lockades in av samma rätt som han använde för att locka ut dem igen. Den där läckra hundmatspatén. Igelkottar i köket. Ja, men det passar väl perfekt in under rubriken Rätt djur på fel plats. Ett annat samtal som inte går att glömma kom från Kenneth som ringde in igår och hade varit med om något väldigt annorlunda. Egentligen lät det kanske mer som en fiskehistoria med tanke på nätet. Fast här var det alltså ett fyrfota djur som hade hamnat fel.
De har han ringdat in sig i fotbollsmålsnätet. Så att han satt verkligen fast. Och då hade lindat in sig tre var runt halsen och varje horn hade inlindat. Så jag började med att klappa och säga att det här ska vi lösa. Då tittade han på mig liksom att jag förstår det. Sen började jag klippa av halsen, det klippade upp det där och så gick tre varv. Och sen så efter det så tog jag varje horn och klippte bort, så bort det där. Och sen nästa horn och det knölade sig och donade sig. Och sen precis innan jag gick så att jag klappade, då stod han still. Liksom, och det får du göra då efter hjälp med. Sen stod han still ett tag till och skakade till lite. Sen gick han ett steg och ett steg. Sen sprang han och hoppade iväg.
Det vet ju alla som har varit med om det att det är något visst att stå öga mot öga med det vilda. Tänk att behöva klippa loss ett rådjur från nätet till ett fotbollsmål som Kenneth gjorde. Snacka om närkontakt med naturen. Det kan ju såklart ske på andra sätt också. Vår lyssnare Leif fick till exempel sina pomfrits snack. Av två skrattmåsar. Svårt att säga snattande skrattmåsar, men så var det. Fast skrattar bäst som skrattar sist, för Leif han flydde snabbt in i gatuköket och åt upp allt som fanns kvar på tallriken. Med tanke på hur det rasslar och prasslar i buskarna så här års, så är jag säker på att det finns fler som har varit i närkontakt med vilda djur här under sommaren. Och det är era bästa berättelser på just det här temat vi efterlyser ikväll. När rätt djur så att säga har dykt upp på fel plats. Har du en historia som du tycker passar in, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något som krälar upp ur toaletten eller en godistjuv som visar sig vara en liten mus. Naturligtvis i möten med vargar, björnar, älgar och lodjur också välkomna. Eller gammelgäddan som misstar en dinglande hand eller fot för sin middag. Varmt välkommen in i programmet Ulrika.
Hej, tack.
Hej Ulrika, vad är det du har varit med om apropå djur på fel plats?
Jag åkte bilfärja med min familj utanför Lysekil i somras. Och då hoppade upp en delfin i vattnet.
Nej.
Och ja, nej, det var vi inte beredda på. Vi Vi trodde att det var en tumlare, men sen såg vi skriverier om att det var en sadeldelfin.
Såg ni detta från bilen eller hade ni klivit ut på färjan?
Vi hade klivit ur och stod och tittade ut över relingen och så såg jag någonting i ögonvrån och sa till familjen att jag tror att det hoppade en fisk där. Så alla vände sig om och då hoppar upp en delfin.
Alltså det är ju sånt här man väntar sig om man åker över Atlanten eller kryssar i Medelhavet eller någonting. Men det här är alltså en bilfärja utanför Lysekil. Då kom sadeldelfinen.
Ja, det var helt magiskt. Tyvärr hade jag inte telefonen med mig, den låg kvar i bilen. Men det är helt otroligt.
Men jag läste om detta, att det hade synt sadeldelfin i Stigfjorden också inne vid Stenungsund. Men den var så upp och hoppade runt vid Lysekilstrakten också.
Ja. Vi läste om det på sociala medier sen att den hade synts liksom på olika ställen efter det. Så att, ja nej, det var mäktigt. Det är ingenting man tror man ska se.
Nej, inte när man åker bilfärja. Verkligen inte. Men det är minnesvärd tur på den här bilfärjan ändå.
Absolut, det kommer vi leva på länge.
Skulle du säga att det är din bästa färd på en bilfärja?
Det skulle jag definitivt säga.
Jag får bara gratulera. Det här är ju något av en dröm, tycker jag, att få se delfiner i frihet. Men det har jag inte gjort än. Jag har det att vänta på. Jag får börja åka bilfärja vid Lysekil helt enkelt.
Ja, precis.
Tack för rapporten, Ulrika, och grattis till denna mäktiga syn.
Tack så mycket.
Ha en god kväll.
Detsamma.
Du, det måste jag ju passa på att fråga nu när jag ändå har det på tråden. Vad ska du göra nu? Ja. Är det middag eller vad händer ikväll?
Nu är det middag.
Nu är det middag. Vad blir det för något?
Det blir pasta och köttfärssås.
Ja, det äter väl inte delfiner kan jag tänka mig, men det blir gott för dig.
Jajamän.
Ja, smaklig måltid, Ulrika. Ha det fint.
Tack så mycket. Tack.
God kväll, Sofie.
Hejsan.
De säger från Slussen här att Sofie, hon har varit med om något väldigt märkligt när det gäller djur. Ja. Det är nog bäst att du tar det från början.
Ja, jo, men det har jag faktiskt. Det är väldigt konstigt. Jag lovar, det är 100% sant också, för det låter helt otroligt. Men det var så här, jag var på väg till min nya kille på inlines.
Alltså rullskridskor?
Ja, precis. Så jag utåkte, jag bor i Kalmar, så att jag var i Kalmar och skulle åka liksom en bit från slottet. Och då åker jag förbi en fotbollsplan. Och mitt på fotbollsplanen där så alltså plötsligt liksom ser jag något mörkt liksom i ögonvrån. Men jag reflekterar inte så mycket över det. Men sen efter det så bara känner jag någonting i bakhuvudet. Alltså ordentlig smäll. Och så tänker jag, nu är det någon unge eller något som har spelat fotboll då och kört en fotboll i huvudet. Mm. Men sen liksom, medan jag åker liksom i nedförsbacke så lyckas jag liksom vända mig om och titta mig över axeln. Och då är det någon som tittar tillbaka. Det är en hare som liksom hoppat upp på huvudet och slagit mig i huvudet. Så han ser liksom lika förvånad ut som jag gör.
Men då måste jag fråga Sofie, hur lång är du eller hur lång var du vid tillfället?
Ja, 1,65 är jag ungefär.
Det är ett otroligt hopp för en hare.
Ja, jag tycker också det. Och jag har tänkt mycket på det. Han måste ha tagit sats liksom på hela gräsplanen där. Och verkligen blivit jätterädd när jag kom.
Men tror du att den försökte hoppa över dig och missbedömde avståndet? Eller varför blev det så här? Det låter så sjukt. En hare som knockar den genom att hoppa i huvudet när man åker in.
Ja, det var helt sjukt. Grejen med att jag var på väg till min kille med. Och jag åkte vidare då och sen satte mig utanför honom. Och jag var ganska groggy. Liksom jag hade ont i huvudet och var lite förvirrad. Så jag fick ringa upp till honom och bara, hej du, jag sitter på din trappa. Kan du komma ner? För jag är... Det har hänt en grej. Han trodde ju var helt galen.
Men sa du då när han kom ner att jag kände mig lite groggy för att det var en hare som hoppade upp och lockade mig?
Ja, precis.
Trodde han dig?
Jag vet faktiskt inte. Jag frågade honom här innan om han trodde på mig då. Men han tänkte väl så här, hon är väl lite galen då.
Men du säger, du frågade honom, är ni fortfarande ihop?
Ja, vi är faktiskt gifta. Så det gick ju bra ändå.
Tror du att den här harincidenten hade något att göra med att det blev ni två?
Ja, men jag tänker ju ändå så att det är ändå en speciell att berätta på sin dejt, liksom, tänker jag. Det är ju en sån icebreaker.
Hade du hjälm?
nej, Det hade jag faktiskt inte.
Och det är kanske inte därför man tänker i första hand att man ska ha hjälm när man åker inline, så att det kan komma en hare flygande. Men det skyddar också mot harar, så att det är bra att ha hjälm på alla sätt.
Ja, men jag ska tänka på det om jag ger mig ut igen.
Men vilken upplevelse. Undrar om det finns någon annan som varit med om det här, att man har fått en hare som hoppar i skallen. Jag undrar om du kanske är ensam i Sverige eller hela världen om detta. Det får vi se. Folk kommer
att
höra av sig.
Det hade varit coolt att veta.
Om du har en olyckssyster eller broder. Eller tur då, eftersom det gick så bra med kärleken.
Ja, men eller hur? Ja, det är inne på 14 året nu, så det är ju jättebra.
Men det är ju bland annat det här som gör att jag fortfarande tycker det är så kul med det här programmet. Att man aldrig vet vad det ska komma in för berättelse. Vi har pratat om djur säkert 10 gånger, kanske 20. Ja. Men det här, ja, det kom en hare och hoppade i huvudet på mig. Jag blev groggy. Tack för rapporten,
jag är
Sofie.
Och
grattis till att det gick så bra med killen.
Ja, men tack. Tack för ett trevligt program också.
Ja, vad kul att höra. Ha en fin kväll, Sofie.
Du med. Tack, hej.
Då säger jag välkommen till kvällspasset, Ville.
Hej.
Hallå, Ville. Vad är det för djur som du har stött på en oväntad plats?
Jo, alltså det här är ganska vanligt djur. Det är en svala eller en svalfamilj. Så att det är ett vanligt djur, men det är en fin berättelse.
Vad är det du har varit med om?
Jo, på sommarstället nu i somras så hade vi en svalfamilj som byggde bo rakt ovanför vår dörr. Den här dörren är väldigt låg, alltså på lampan som sitter ovanför dörren, ytterdörren. Och den här dörren är väldigt låg, så den här lampan sitter också lågt. Så att det är en väldigt nära svalupplevelse. Men då fick vi följa den här familjen, då hane och hona som först bygger bo, lägger ägg, ruvar på äggen, äggen kläcks. Det är tre små svalungar som är alltså nästan i ögonhöjd som piper och som växer under hela sommaren. Och så får vi följa hur svalfamiljen, hur de växer, hur de matas och till slut då hur de här svalungarna lämnar boet och provar sina vingar och kastas ut. Och, ja, vi fick följa en hel generation nästan från födsel till utflytt.
Vilken otrolig upplevelse. Det låter ju som att vara med i en naturfilm.
Alltså, det var jättemysigt att se och följa och bara stå och titta på de här svalarna. Jag vet inte om du har sett den här Mandalorian och den här Baby Yoda. Men det var tre små Baby Yodas som satt där och tittade. Med helt knäpptysta och stora ögon medan man då gick in ut i dörren. Men, och svalmamman och svalpappa, de flög in och ut, eller fram och tillbaka med mat. Men det var inte så att de var jätteoroliga.
Men det här då med att de byggde bo på lampan ovanför er dörr, det betyder ju att ni också gick in och ut där hela tiden. Vande sig svalarna vid er?
Absolut. Och vi rörde ju inte, vi försökte ju störa dem så lite som möjligt. Men det var ett faktum. Alltså boet var redan, alltså det är ett sommarställe, så att de hann ju göra saker medan man var borta och så. Så att det var liksom inte läge att flytta på boet eller något sånt. Utan vi gillade läget och jag tror att de gillade läget till slut.
Hur kändes det när de här små Baby Yoda-ungarna växte upp och lämnade boet? Alltså, det var ju nästan som att de var en del av familjen för er, låter
det som. Ja, men absolut. Nej, men då ropade vi och liksom, man märkte liksom att nu är det på gång. Och det var liksom vi är föräldrar själva och med barn i utflyttaråldern. Så det var verkligen så här en metafor för när ungarna lämnar boet. Och, ja, det var vackert.
Jag tycker du beskriver så fint också, Ville. Det är som att man nästan är med där utanför dörren vid lampan.
Ja, det var jättehärligt att få vara med om den här. En vanlig upplevelse, men det hände ju hela tiden. Men att man fick uppleva så nära, det tycker jag var fint.
Stort tack för att du ville berätta och grattis till denna häftiga naturupplevelse.
Ja, tack så.
Hoppas jag att det går lika bra när dina barn flyttar som när svalans unga gjorde det.
Ja, det håller vi tummarna för.
Ja, det gör vi. Ja. Ha det fint, Ville. Tack snälla du.
Tack, tack. Hej, hej.
God kväll, Erik.
Hej på er.
Vad är det du har stött på för djur?
Det var sommaren 2008.
Jaha.
Då hade vi en kull med rävungar som bodde rätt nära vårt hus.
Jaså.
Ja, och då en sommarkväll, det var väldigt varmt. Vi hade ätit korv, grillat korv. Och vi var ju små då, jag var 3 år och brorsan han var 6 år. Och vi hade gått in och lagt oss. Det var ju sent på kvällen så vi skulle söva då. Ja. Och då kom när mor och far satt i trädgårdsmöbel. Morsan satt i en stol och farsan låg på soffa. Då kommer en liten rävunge och smiter in under bord. Och går och letar efter smulor, rester som vi har tappat ner. Och han gick där och vånglade bort och fram en stund och sen så smet han in under soffan där farsan låser den. Han hade ju kunnat ta rävungen utan problem, för de är väldigt nyfikna de små livena. Och sen lurade han iväg runt huset och så gick han in i köksförsta och så in i köket och så i rummet bredvid köket där låg jag och brorsan. Så vi såg ju räven när han kom och ställde sig och kollade där i kvällsljuset och sen så gick han ett varv och kollade till in i huset och så smet han ut genom hallen, för det var så varmt så vi hade ju tvärdrag i hela kåken.
Men du säger att var du 3 år eller var du 6 år?
Jag var 3 år.
Du var 3 år. Och alltså, när du minns du detta då, att du tittar upp och där står räven?
Ja, jag minns det som det, men min far som jag pratade med förut om detta, vilket år det var, han sa att det kan inte du komma ihåg för du söv.
Men det är bara du som vet vad du kommer ihåg, Erik, det vet inte far.
Ja, men jag vet ju hur det såg ut, så det kan vara att jag har minnesbilder från att de återberättat det för mig, men jag har precis bestämt för att jag såg även.
Ja, då gjorde du det tror jag. Oavsett vad farsan säger. Men vilket häftigt minne. Och fortsatte de att vara så här närgångna rävungarna? Eller var det en enstaka tillfälle att den gick in så runt i huset?
Ja, nej, inte in i huset valade de inte mer. Men sen valade de sprang runt husen. Det har ju varit många gånger när skor och sånt här har försvunnit iväg. Men har haft dem utomhus.
Men vad säger du då som har provat? Gillar du att ha rävar och rävungar som grannar?
Ja, det är trevligt.
Det är trevligt.
Ja, de är roliga och söta.
Ja, det är ett mycket fint vykort tycker jag. Från Erik 3 år när han fick se en räv inne i huset.
Jajamän.
Ja. Tack för det, Erik. Jag hoppas att du får många fler spännande djurmöten.
Jajamän, det tror jag säkert.
Ha en riktigt god kväll.
Tack detsamma.
Tack, Erik.
Tack. Hej, hej.
Roligt nog verkar det som att vi ska ha någon mer på tråden här. Denna någon heter Louise. Hallå i luren.
Hej. Hejsan.
Du har också stött på djur.
Ja, vi kom hem från semestern förra lördagen. Ja. Vi har bara pratat en vecka. Och sen på söndag morgon så vaknade vi ett konstigt ljud i trädgården. Då har du flyttat hem en tupp till oss.
Vad då för tupp?
Tydligen så heter det, jag är lite obevandrad här, men han som kom och tittade på tuppen sa att det heter stridstupp. Och den är väldigt fin och stor och vacker. Lite respektingivande.
Men var kommer den ifrån? Är det någon grannes tupp? Eller?
Ja, det är det. Han har flyttat, för att det är så här att 700 meter härifrån så bor där en som har ganska mycket tuppar och hönor. Ja. Och vi misstänker att de har konkurrerat ut varandra, så han har bara dratt sig vidare till grönare betesmarker.
Men nu är alltså er trädgård den här stridstuppens revir?
Ja, och vi har 2000 kvadratmeter, så det är liksom inte så lätt att fånga in honom. Och ägaren var inte så intresserad, och jag har pratat med polisen, jag har pratat med länsstyrelsen, men de bara skrattade, de tyckte inte heller det verkar så bekymmersamt. Men faktum är att Uno bor kvar.
Ja, så att då får ni alltså dela tomt med den här tuppen fram tills den bestämmer sig för att flytta, eller hur ser du på saken?
Nej, vi tänker så här, för vi har lagt ut, vi bor i en liten by som heter Linderöd. Då lade jag ut på hemsidan, eller på den Linderöd-sidan. Ja. Och då var det ett par som nappade, för att deras tupp har de fått avliva och de har hönor. Men det går inte att fånga in honom, för han bara sticker iväg och gömmer sig en massa buskage och sånt här, stengärden. Men så nu har jag fått tips att börja mata honom, för egentligen ska man inte göra det. Nej. Men jag matar honom, jag och min man, så nu kommer han fram när vi kommer ut, och han är lite väl närgången ibland. Ska se om han är här när jag går runt hörnan. Så nu får han mat i alla fall, och nu har han börjat bli lite mer tam liksom. Han lyssnar på våra ljud och när vi kallar och sådär, så kanske att vi kan fånga in honom på fredag.
Men hur ska ni göra då? Ska ni ha ett nät eller en handduk och kasta över, eller en låda, eller hur tänker du? Hov kanske?
Jesus, han hade någon jättehov med sig. Ja. Och han verkar inte direkt rädd, men jag vågar inte gå nära. Han har ju klor som dinosaurier.
Och du säger att du har på något sätt börjat kommunicera med tuppen. Vad är det för ljud du gör då så att han ska komma och känna sig trygg?
Så här.
Alltså, du smaskar lite.
Hördes det? Jag smaskar lite. Ja, exakt så. Och så säger jag, Uno, kom där, kom Uno.
Uno?
Så kommer han. Uno, ja. Han heter Uno.
Men det låter ju, jag menar, jag vet inte hur jag skulle reagera om det flyttade in en tupp hemma hos mig. Jag hade väl tyckt det var lite jobbigt. Du verkar ändå ta det här på ett väldigt bra sätt, tycker jag.
Ja, men vi har ju landat i det nu liksom. Vi har ju fått skärma av lite. Vi vill inte att han ska gå överallt, så att eftersom det är så stor tomt. Men han håller sig ganska mycket här och ner mot gränsen till grannen. Och våra döttrar tycker absolut att vi ska köpa 5 hönor, för det ska en tupp ha.
Jaha, så där kanske blir början på ett hönseri för er.
Nej, det funkar ju inte liksom. Det går ju inte. Och så vi tycker ju synd om honom. För han kan ju inte gå här ute och drälla när vintern kommer. Det blir ju kallt och snö och sådär.
Men det lät då som att du tänker att på fredag, då är han tillräckligt tam för att vi ska kunna fånga in honom. Varför just på fredag?
Därför att jag är ledig då, och ja, då har vi tid, för sen har inte jag tid i helgen. Och sen så finns det tydligen någonting som heter att de blir hönsablinda, berättar den här mannen.
Vad är det?
För att de ser ingenting på natten, och det är då när skymningen kommer som det är bäst att ta dem, för då hoppar de upp i träd och gömmer sig. Men Uno verkar ju ha hittat sin hörna nere i stengärden med massa buskar.
Ja.
Så det är lite, vi kommer inte in där inne. Det är en smart kille det här, va?
Jo, men då gör du det lite... Uno. Och så kommer han ut, och då tar ni honom.
Ja, exakt.
Det är tur att han inte vet vad som väntar Uno. Men vilken härlig rapport, Louise. Och jag tycker det är så underbart att du ändå är så glad när du berättar. Du ser inte detta som ett problem, utan som en utmaning.
Ja, men han är ju bara en liten varelse liksom. Man får ju vara snäll.
Ja, det
är inte
så
att första tanken var ju inte att han skulle bli skjuten liksom, men...
Nej, det hoppas jag att det inte ska behöva gå så långt. Att Uno får komma någonstans där han får lite hönor och
ja,
kanske
men exakt.
Lite värme
om
under vintern.
Tyckte, han kanske tycker maten är godare här, så ja, nu kommer han gående. Hej Uno!
Säger Uno någonting eller?
Ja, han går 5:30 på morgonen.
Men nu är han tyst.
Ja, nu är han tyst. Nu bara tittar han. Han kommer ju hit nu. Vill väl ha lite mat.
Jag tänker han så här, står Matte och skvallrar om mig i radio.
Ja, hela mitt arbete vet allt om Uno.
Jag är jätteglad att vi också fick veta så pass mycket om Uno. Hälsa honom så gott och varmt lycka till med infångningsprocessen.
Ja. Tack så jättemycket.
Ha det så bra nu, Louise. Och Uno.
Detsamma. Ja, precis. Exakt. Tack så mycket.
Tack själv.
Hej.
Jag fick nyss sällskap av min goda vän och producent Hugo här i studion. Har du också varit med om något exotiskt djurmöte, eller varför skaffa mig den äran?
Ja, exotiskt vet jag kanske inte. Det handlar om en katt, så det beror lite på hur man ser det.
Mm.
Men det var i alla fall i förra veckan, då när jag och min kille Emil var på Skiathos i Grekland.
Du fick äntligen lite semester.
Jag fick lite semester.
Jobbat hela sommaren, ja, men nu bar du av till Grekland.
Då bar du av till Grekland. Och där, förvisso, jag såg mitt livs första flygfisk. Det var väldigt imponerande och väldigt häftigt. Det har jag aldrig gjort innan. Men det var då en särskild katt som stack ut lite extra under den här veckan. För varje kväll då när jag och Emil skulle vandra in till staden för att äta middag, då gick vi alltid nästan samma väg. Och mycket då på grund av den här katten. Det började så då måndagen, där första kvällen, då kom vi upp för en backe. Och så kom vi fram till ett litet mindre vitt hus med ett ganska lågt tegeltak. Det var ungefär i huvudhöjd med oss, skulle jag säga. Och på det här taket då, där satt det en liten katt. Och den satt väldigt lustigt.
Vad då satt lustigt?
Ja, men den hade liksom hittat en perfekt sittplats mellan två tegelpannor, om du tänker dig. Så den satt ihopsjunken mellan dem som i en liten fåtölj. Så bakbenen var liksom uppe på varsin panna, och så hade den de två små gulliga framtassarna ihoptryckta framför sig. Kan du ser du hur det kan det se ut?
Den hade hittat något riktigt gött ställe att sitta där.
Det såg underbart ut.
Och låter också som att den satt på något sätt lite mänskligt, som en gubbe i en fåtölj.
Mm, exakt så. Väldigt bra spanplats, många gick förbi. Och Emil älskar katter. Men den var ganska ointresserad av Emil, så han försökte närma sig lite för att säga hej, men den ville inte riktigt. Så Emil lät den vara. Men någonstans där bestämde vi oss också för att detta ska bli veckans utmaning. Att bli kompis med katten på taket. Ja, sagt och gjort då. Varje dag under den här veckan, som sagt, vi gick in till Skiathos, vi gick förbi katten på taket. Och varje dag så vågade den sig lite närmare Emils utsträckta hand. Och det blev lite den här resans symbol och något som vi kom att se fram emot varje dag. Vi gick så här, undrar om katten är där. Vi pratade om det på stranden, undrar om katten är där. Och jo då, den satt alltid på det här taket på samma sätt. Och både då på väg in till stan och sen även gick tillbaka till hotellet.
Så det var två hej per dag minst då?
Två hej per dag fick den här katten på taket. Och så kommer då dit våra näst sista dag. Och Emil sträckte ut sin hand och då hände det. Katten reser sig ur sin skåra, gick fram till Emil, gnuggade sig mot hans hand en liten, liten stund. Och sen vandrade den sakta bort över taket och försvann. Och det var sista gången vi såg katten på taket. Det var inte ens, vi såg den inte när vi kom tillbaka, utan det var då, bara den gången. Och det är liksom en ganska liten händelse egentligen. Men för oss, ja men det kändes faktiskt stort. Den här katten har blivit som sagt en väldigt stor symbol för hela veckan. Så vi blev väldigt glada där och då. Efter en hel vecka hade vi äntligen blivit godkända av katten på taket.
Mina vänner, tiden går som vanligt väldigt fort när man har roligt. Men ett samtal till hoppas jag i alla fall att vi hinner. Minst, välkommen in i programmet Ysse.
Mm, hej, tack.
Hej, vad är det för djurmöte du har varit med om?
Ja, det här var liksom ganska surrealistiskt. Det var för ett år sedan, midsommardagen var det. Ja. Så är vi på landet och på landet så har vi mulltoa. Och så kommer min äldsta dotter som är gravid, som faktiskt det hör till lite i sammanhanget där, och säger så här, mamma, det är en orm i mulltoan. Och då, du vet, du kanske var på en mulltoa, så blir det liksom som ett litet berg då när man inte har tömt den här mulltoan, vilket vi inte hade gjort på ett tag. Ja. Och hon påstår att det ligger en orm högst upp där. Och jag bara, nej men det är inte möjligt. Vi sa det allihop, nej, det är inte möjligt. Och så går vi och tittar, bara, nej, det var ingen orm där. Så hon bara, nej men det var jättekonstigt. Ja, så gick det någon dag och sen så kommer liksom kommer mina båda döttrar ut och bara, det är en orm i mulltoan. Liksom så. Och då går vi och tittar och då är det så att det ligger en orm då ihopringlad, liksom högst upp då på det här så att säga.
Vad är det för orm?
Ja men alltså vi vet, den är svart och ja. Vi tänker, hoppas att det är en snok, men det är ju en huggorm. Alltså det är verkligen en huggorm.
Vad gör ni då? Alltså, även om den tycker det är bekvämt att ligga där på högen i mulltoban, det är ju jobbigt att gå på toba om det ligger en huggorm precis under.
Men jag tänker ju att, det är jättekonstigt också för att det ska ju inte komma in. Alltså, en mulltoba ska ju vara liksom stängd, den ska vara hermeneutiskt stängd och så ska det liksom en lucka bak då som man öppnar då för att tömma mulltoan så att säga. Så vi går bak där och tittar och då ser vi att i den här luckan så är det en mutter då på ena sidan som har liksom släppt eller den har lossat på något sätt. Så det är en liten glipa där. Aha. Så det är där då den måste ha krypit in. Och det är ju jättekonstigt, för varför är en orm i toan liksom? Den äter ju inte
bajs. Nej, men också så hemskt därför din första dotter, den gravida, som inte blir trodd.
Det har jag fått höra, kan jag säga. Ett helt år bara så här, du trodde inte på mig.
Men okej. Ormen ligger där, nu är alla överens om att där är en huggorm, men vad gör ni då?
Ja, men alltså det blir bara kaos liksom. Hur fasken ska vi få ut den där? Och min yngsta dotter, hon bara, åh det var så synd om ormen, jag hade ju lite mer krass inställning, så här, fan, hur kan vi döda den så? Men hon ringer till länsstyrelsen som såklart inte svarar för det är midsommardagen så. Så vi bara, men vi får ju försöka själva då. Hon är lite modigare än vad jag är, så att vi går där på baksidan i gummistövlar och så finns det då en sån här skyffel liksom, eller en sån här skrapa med som man då använder med en lång skaft så som man använder när man då ska tömma den här toan. Som hon tar bort den här luckan och så böjer sig ner där och så ser hon ju ormen där. Den ligger där liksom och typ liksom har som en kobra, du vet, så här lyft överkropp liksom. Så, men den kan ju inte komma ut. Därför att det är liksom som en sjö av urin. Alltså det är ju väldigt äckligt. Så att, ja, så. Men så den kan ju liksom inte, den kan ju inte komma ut själv. Men hon är ju moder då. Så hon sticker in den där skrapan. Och sen så efter ett par försök då, så rafsar hon ut den här ormen. Så sen flyger liksom ut i buskarna. Så. Och sen är den då borta. Och sen så ser jag till att vi hittar en ordentlig mukter på båda sidor. Så det där luckan är liksom, jag har kollat hela sommaren, är den ordentligt stängd? Ja, den är stängd.
Jag tror att det här kommer att vara en bieffekt med samtalet med dig, att alla som har mulltobor i Sverige kommer nu att dubbelkolla sina muttrar.
Ja, men alltså så jävla jobbigt. Alltså jag kan fortfarande få liksom rysningar när jag tänker på det här.
Tänker du på det varje gång du sätter dig på mulltoa nu?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Vi har varit där i sommar, nu har det gått ett år. Så. Men det är ju en otrolig knäpp historia. Alltså den,
ja, men jag är samtidigt så glad för din dotters skull där att hon fick rätt. Alltså tänk dig det, att man vet att man såg en huggorm och ingen tror den.
Jag bara såhär, du är gravid. Ja, men det är så taskigt. Jag är verkligen, jag har bett om ursäkt många gånger för det faktiskt.
Men vad skönt att det gick bra även för ormen. Ja, men de är väl fridlysta huggormar, även om man kanske får göra undantag om det är precis risk för eget liv. Men det var väl jättebra att den fick komma ut och fly ut. Den ska väl inte ligga där, kiss och bajs.
Eller hur? Alltså jag fattar inte ens hur den ens kom på tanken att liksom krypa in. Nej. Jättekonstigt. Att den inte, och att den levde. Den kan ju inte ha varit där så länge. Det är väldigt många frågetecken fortfarande, tycker jag. Ja.
Men nu är muttrarna på plats.
Det är de. Tack, de är verkligen.
Då önskar jag dig många ormfria toabesök framöver och tackar för en mycket stark rapport. Hälsa både dina döttrar och synligen hon som inte blev trodd.
Ja, men det ska jag göra. Tusen tack.
Tack.
Hej.
Och nu kommer extra material exklusivt för dig här på podden.
Där var extra materialet igång. Hej Hugo och hej Filippa.
Hej.
Alltså, vilka berättelser. Jag känner igen mig. Jag bara, jag älskar kvällspasset. Ja. Det är kul. Vad folk har varit med om och att de ringer in. Jag känner mig faktiskt riktigt uppåt.
Jag med.
Tack till exempel Ysse med huggormen i mulltoan. Vilken bild. Läskigt. Nu kommer man aldrig våga gå på mulltoa igen.
Nej, absolut inte.
Louise med stridstuppen Uno.
Också typ blir det läskigt, men det lät ju typ fint.
Det lät fint, och det här känns ju som att du är närmast Louise, Filippa, med tanke på hur du pratar. Så visst var hon en otrolig person?
Verkligen.
Uno, kom här!
Och så att hon liksom och
jag såg ju på dig samtidigt som hon pratade, så det blev lite krock i huvudet på något sätt. För jag vet ju att du letar i hus.
Apropå stridstuppen.
Nej, men jag tänker att om något år eller två, om du lyckas, då kommer du att ha en sån här stridstupp och gå runt och ropa Uno.
Vad roligt det var.
Jag kommer absolut, om jag någonsin skaffar höns, vilket inte är helt orimligt att vi kommer göra, så får jag döpa den tuppen till Uno, känner jag.
Ja.
För man har väl alltid en tupp, va?
Jag vet,
om man vill ha ägg måste man ju ha det.
Jo, det tror jag nog.
Väl.
Kan ganska lite.
Man kan börja frukta dem.
Jag vet inte, alltså jag är otroligt dålig på ägg eftersom jag inte har ätit ägg sedan 1997.
Nej,
men en tupp måste man ha.
Det måste man vara.
Man kan inte ha massa väl?
Nej, precis.
Nej, men det var väl detta som hade hänt, att den här tuppen hade blivit ivägföst av andra tuppar och hittat sitt eget revir då på Louise, inte Filippas utan Louise Bont. Men det här, vi får se. Ja. Jag tänker också på Sofie, haren i huvudet.
Ja, det är det sjukaste.
Det kom en duns, jag trodde det var ett barn som hade skjutit en fotboll. Det är en hare som hon var 1,65 lång, och då tänker jag efterhand att hon var säkert lite hukad när hon körde inline som hon åkte fort. Men ändå.
Men inlinesen är ändå höga, det är ändå typ en 10 cm man kommer upp.
Ja, det har du ju rätt. Så det kanske var runt 1,60 i alla fall. Ja. Det är ett enormt topp för en hare.
Helt,
men de är stora.
Och varför gjorde haren så?
Alltså, jag satt och funderade jättelänge på det här efter att jag hade pratat med henne. Och inför liksom. Och alltså, det måste ju vara att den har blivit rädd för någonting. Och liksom tagit ett skutt. Eller?
Ja.
Jo, antagligen. De brukar ju ligga, man ser dem ibland.
Ja.
När de ligger så här blickstilla. Mm. Minsta lilla.
Men det kanske liksom var ute och sprang så här lite där. Och sen så blev den rädd för något och sen bara... Puff.
Jag tänker ju då också att nu verkar det ha gått så bra för Sofie och hennes kille och de var gifta och så. Men om man tänkte att... Eller om jag tänker att jag var den här killen och det var någon man var lite intresserad av som skulle komma hem och hälsa på. Jag hade för det första tyckte det var lite udda att hen tog inlines. Men, men sen, kan du komma ner? Jag känner mig lite groggy. Jaha, visst. Ja, det var en hare som hoppade i mitt huvud. Det är klart, då hade man lite...
Man inte
det var jättekul det. Att träffas, men jag vet inte om vi ska gå vidare.
Inlines, alltså jag vet att mina föräldrars första dejt var med inlines. Jaha, pappa tog med morsan till Ribban i Malmö och de åkte inlines. Morsan vurpade från hade aldrig åkt inlines och hade en lårkaka i ett år tydligen. Men de är ju gifta nu. 26,
åker de fortfarande inlines?
Absolut inte.
Nej, men för att detta var ju jättepopulärt. Kan det ha varit i början av 2000-talet, inlines, när man såg folk åka så som att de var på i VM i skridsko fast inne i stan?
Ja, för mina föräldrar träffades ju 97 då.
Så någonstans där.
Ja, inlines.
Men vad har hänt med alla inlines? Det var evigheter sedan jag såg någon.
Man blir lite sugen.
Fast blir man verkligen det?
Ja, men jag blir det.
Alltså, men kan det vara så att elsparkcykeln har konkurrerat ut inlinesen?
Ah, det är det nya.
Ja.
Så kan det mycket väl vara.
För problemet med inlines, det ser ju väldigt coolt ut om man kan åka. Jag är ju värdelös på skridskor, så det är inget för mig. Men problemet är att man har ju de här inlinesen på sig sen. Det är jobbigt när man ska börja gå i trappor, till exempel.
Just det.
Elsparkcykeln, som jag inte heller tycker om, lämnar man ju ändå.
Men man kan ju låsa hjulen på inlines.
Så att man går bara...
Ja, så att man går på att hjulen står still.
Är det någon här i våra vänner bland poddfolket som åker inlines? Jag är jätteintresserad av att komma i kontakt med er.
Ja.
Hur gör man egentligen? Finns det fortfarande? Vad säger folk när man kommer på inlines? Är det som Filippa säger att man kan låsa dem och trippa runt i trappor och så?
Ja, ja.
Vi får se om någon... Ring gärna poddline i så fall. 031 83 70 52. Apropå lyssnare i det här forumet så fortsätter det att komma in. Jag är så glad att den här hejundersökningen har kommit igång. Här skrev Jompan till oss precis när programmet drog. Jompan här, lyssna fortfarande. Kul att ni är tillbaka. Tjäna, tjäna mittbena. Hej Jompan, härligt att du är med oss. Du hade också något meddelande där, Hugo, va?
Ja, jag har fått från Bit. Det här, självklart lyssnas det på er. Även om er återkomst efter er allt för långa semester innebär att det snart vankas höst, är det sabla underbart att höra er alla igen. Ni har väl inte glömt Bitte?
Sabla?
Ja.
Det var bra ord som jag blev påmind om nu.
Ja. Eller hur?
Väldigt gott att du är med oss, Bitte. Men det är ju det här med höst. Det tror jag inte riktigt att det är än på någon månad i alla fall.
Det har du nog rätt i.
Jag vill inte det. Jag ska ge mig ut på ett väldigt avancerat seglingsäventyr här nu direkt efter sändningen. Så att jag vill inte ha någon höst.
Nej. Idag känns det lite
Jag håller med. Nu när jag tittar ut ser det lite murrigt ut. Men det kommer att blåsa bort.
Jag tog fram höstjackan idag faktiskt.
Det är mindset allting.
Ja, jag tror det. Men det var nog mest för att det var regn. Ja. Alltså att den är regntålig, så att säga.
Breaking news kommer jag med här. Och det gäller egentligen bara er som lyssnade igår när jag berättade om den förrymda hunden jag träffade med Bruno.
Alltså det är breaking news?
Breaking news i detta fall kommer nu. Och det gäller bara er som hörde mig prata om detta igår. Och de breaking news lyder att den förrymda hunden har enligt uppgift nu återförenats med sin ägare. För jag träffade hundkungen i morse och han berättade det.
Du träffade hundkungen igen?
Jajamän, så frågade hur gick det med den här hunden? Så ja, men det var en kvinna här som bor här och jag kände igen hunden och nu är de återförenade.
Ja, men vad fint.
Ja. Det här, jag ser ju på Hugo då som inte var med
igår. Inte
att det här
igår.
Känns inte som något du ville att vi skulle stoppa podden för att gå ut.
Det var bara ny information för mig. Men vad kul att den... var återförenat.
Ja, och har man pratat om hund, då måste man såklart prata lite mer om katt. Och i synnerhet katten på taket. Vilken fin berättelse.
Ja, man tackar. Det var en väldigt gullig katt.
Den var lite i samma kategori som Ville Svalor.
Ja.
Alltså så här mysdjur.
Aha, nej, jag skojar.
Det var mysigt. Jag är ingen kattmänniska riktigt, men jag börjar bli mer och mer. Mm. Jag är tillsammans med en kattmänniska. Mm. Och då är det konstant propaganda att gilla de här varelserna.
Mm. Är du allergisk?
Ja, det är jag.
Ja, det är ju oftast det. Det är ju samma för mig. Jag tycker katter är så coola, men jag är så allergisk så jag har aldrig riktigt vågat ha någon närkontakt. Nej. Och då blir det ju ett avstånd.
Det blir det. Men jag kan vara beredd att börja tänka på att närma mig katten också.
Men det finns ju som Bruno, alltså katter som inte är lika... Alltså som inte det är någonting att de är mer allergivänliga.
Det gör det säkert.
Ja. Mm.
Men det här är ett minfält, känner jag direkt.
Jag insåg också att jag såg ett annat djur för första gången i Grekland.
Vadå?
En bönsyscha.
Jaha.
Men du måste ha hört dem, eller? Tidigare?
Nej, men nu kanske jag säger fel namn på djuret då. En sån här praying mantis.
Alltså nu... Du gör något med dina händer.
Ja, den ser väldigt så... Vad heter det? Heter det inte bönsyscha?
Är det inte en gräshoppa du pratar om?
Nej, utan det är en sån här som är mer av ett... djur. Alltså nästan lite större, mer rejäl.
Men att du söker lite grann där för att ta reda på vad det är, så vill jag fråga dig, för att du sa ju att du är allergisk.
Mm.
Och i den här underbara historien om katten på taket, då gick ni förbi varje dag. Emil försökte få kontakt. Till sist kom katten och gned sig lite mot hans hand.
Mm.
Den handen är jag nyfiken på. För att sen gick ni åt middag. Om han klappar lite på dig, börjar du nysa då? Hur pass allergisk är du?
Ja, det hade jag ändå. Jag sa till honom, jag bara, du rör inte mig. Nej. Med den där hubben.
Du har valt katten på taket.
Ja, typ så. Jag bara, klappa inte, snälla.
Så här lät inte när du rapporterade i radio nyss.
Men alltså, jag har faktiskt tips om man liksom vill klappa ens, kanske inte ni då för att ni är allergiska, men om man det är en liksom svårflörtad katt, om man bara liksom gnider fingrarna, sina fyra fingrar mot tummen, alla är fingrar, och liksom lite så här. Om man gör det mot katten, alltså 99% av gångerna kommer de.
För att det är ljudet som
lockar dem? Jag vet inte vad det är, men det är någonting med att de, alltså varje gång jag testar så kommer det, alltså katten kommer till mig direkt.
Är det samma som...
Ja, så.
Men känner Emil till det här tricket med fyra fingrar mot tummen?
Jag vet inte, han gjorde...
Han får testa det nästa
gjorde massa ljud.
Det kanske bara behövt gå förbi en kväll så hade katten kommit på mig.
Säkert. Men då hade det inte blivit lika fint. Och det var en bönsyrsa.
Ja, en bönsyrsa. Och vad kul, Hugo, att du har fått se en bönsyrsa.
Var inte det där en vandrande pinne, typ?
Nej, nej. Det var en bönsyrsa.
Okej.
Tack ska ni ha.
Ja, okay.
Tack snälla.
Men det känns jättebra att vara igång. Det är ju så här när man har varit ledig länge eller inte jobbat med radio, att det känns lite ovant. Inte ovänt, vänligt känns det, men lite ovant. Men nu, idag så kände jag, men det här, fan vad kul det ska bli med hösten.
Faktiskt.
Va? Vänta, vad sa du? Kul med hösten?
Ja, men alltså den här säsongen som kommer sen efter sommaren. Ah, det är ju fortfarande sommar, men liksom höstsäsongen. Ja. Vi ska få göra program ihop och poddfolket är med och... Ja.
Det är mycket kul som väntar, tror jag.
Stay pod.
Stay pod.
Hej då.
Hej, hallå du som lyssnar. Du vet väl att vi blir superglada om du hör av dig till oss. Och mailadressen, den är ju så här.
kvallspasset@sverigesradio.se. Från Russia with love.
Ja du, vi är överallt, överallt. Får jag ta en dig idag och somna, somna. Du ser oss på din gata för vi väntar på vår kärlek. Vi är kärleken i sak när vi är poddarna for life. Ja du, vi är överallt, överallt. Får jag ta en dig idag och somna, somna. Du ser oss på din gata för vi väntar på vår kärlek. Vi är klapp, klapp, boom. Vi är poddarna for life.